just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Podplay.
Det har blivit tisdag igen och ni vet ju att det innebär ett nytt avsnitt av Nej men ärligt med mig Nicole.
Med mig Tully.
Och med mig Gabriella Kelin.
Ja, vi har faktiskt en gäst här idag och du är ju blivande relationscoach och sexolog.
Det är väldigt viktigt för mig att få fram att jag inte är färdigutbildad än.
Yeah.
Men, så jag baserar detta på allting jag läst hittills och också egna erfarenheter och de miljoner böckerna jag har läst om ämnet.
Ja, men berätta. Alltså, kan inte du berätta? För jag vet ju, det här är Nicole som har styrt upp. Jag har ingen aning om någonting. Jag vet inte ens vad en sexolog är.
Nej.
Men, och jag tänkte, jag kommer inte läsa på utan jag vill bara liksom att, ja.
Mm. En sexolog, det är ju en skyddad titel, liksom en läkare. Du kan liksom inte kalla dig själv en sexolog om du inte har gått en sexologutbildning.
Mm.
Och du kan bli sexolog genom att antingen utbilda dig till läkare eller sjuksköterska, psykolog, socionom. Jag tror även att de har lagt till lärare nu. Och sen så gör du en master inom sexologi.
Mm.
Så att sexolog och sexcoach, för sexcoach och sex... instructor.
Hjälp,
är ju också, exakt, hjälp. Det finns också.
Mm.
Men då behöver man inte gå sexologutbildningen på ett universitet. Utan då kan man gå olika typer av kurser.
Okay.
Utbildningen inom sexologi är extremt teoretisk. Den är inte alls så sexig som man kanske skulle kunna
tro. Alltså man blir rädd när man hör liksom bara titeln.
Jo precis. Mm. Och en sexolog kan ju både jobba inom, alltså, inom vården, på sjukhus. Man kan ha egen mottagning. Och min förhoppning är ju kanske inte att jobba inom vården, men att ha en egen, som en vän till mig sa, knullklinik.
Men gud, hjälp. Men jag precis, vad är en sexolog? Vad gör
de? En sexolog är en terapeut som är specialiserad på allting som har med sexualitet och sex att göra.
Så till exempel, vad för sorts, säger man kunder?
Ja, klienter.
Klienter,
kunder, nej men gud,
ja,
men jag, som att det var något helt annat.
Ändå, ja, men jag känner att när man pratar kring det här, det är lite halis.
Jo, men det är det absolut. Och det är ju jättebra att du säger det så jag kan förklara så att alla förstår.
Ja.
Alltså, en sexolog är, alltså, det är en, tänk på det som en psykolog som är specialiserad inom ämnet sex och sexualitet. Och det kan vara allting från, okej, hur jobbar man tillbaks en... kontakter med sin lust om man har varit med om en traumatisk händelse, om det är våldtäkt till exempel, eller en graviditet eller en tuff förlossning, men det kan också vara saker, hur hittar jag tillbaks till lusten i mitt förhållande efter några år, så det är ju väldigt väldigt brett, men det är en terapeut som har fokus på den sexuella biten av personens liv.
Men jag har en fråga då, alltså, tycker det inte du, eller är det bara jag som liksom hårdrar nu, men tycker du inte man kanske skulle säga att man är en psykolog, inte sexolog, det låter så himla liksom, skulle man inte bara säga så här, en psykolog med sexuell, alltså inriktning på sex?
Jo, liksom, men det är också sexualitet. Psykolog. Jo.
Nu är du gammalmodig.
Ja, men jag känner...
Nu är du som en jävla morsa.
Ja.
Nu är du en jävla morsa.
För jag
måste
verkligen...
vi kalla det sexolog?
Ja, men jag menar bara, om jag hade varit med om någon trauma på något vis, jag hade blivit irriterad. Alltså, jag hade känt mig så här, typ kränkt och behöver gå till en sexolog. Jag hade känt så här, nej, ni fattar inte vad jag behöver. Jag behöver en psykolog som kan hjälpa mig med det här.
Och jag tänker så här, har man varit med om extrem trauma så är det klart att man ska gå till en psykolog. Och jag får inte kalla mig själv för en psykolog.
Aha.
Eftersom att jag inte har grunden i psykologin. Även om jag har psykologikurser i min utbildning som socionom så får inte jag kalla mig för psykolog.
Okay. Men,
och så här, bara för en disclaimer. har du varit med om ett stort trauma så är det klart att du inte ska gå till en sexolog det första du gör. Det första du gör är att du ska gå och få hjälp av en psykolog eller en psykoterapeut som kan hjälpa dig att komma över de första stegen i traumabehandlingen. Och sen därefter, om det är så att det är ett sexuellt trauma, då kan du gå till en sexolog för att, alltså när du känner att du har börjat bearbeta det initiala traumat. Men alltså jag håller ju med dig delvis, för jag menar, en av anledningarna till att jag inte utbildade mig till sexolog när jag blev klar med skolan och skulle välja utbildning var för att jag skämdes över, alltså, tanken att jag skulle bli sexolog. Gud, vad är det ens? Så jag utbildade mig till inom mediekommunikation, jag läste internationella relationer. Och det var inte förrän precis innan pandemin där jag var så här: okej, men nu kanske det är dags. Nu är jag mogen nog att stå för att jag vill bli sexolog.
Ja, för sen har jag en fråga. Hur säger man det på engelska?
Sexologist.
För det jag tänker, alltså när jag tänker om jobb och sånt, då tänker jag så här, hur skulle jag hantera en situation på en uppstyrd middag utomlands där jag på engelska behöver förklara mitt jobb? Det är sant, så tänker jag.
Men jag tänker att det här är vanligare utomlands, alltså, än i Sverige, eller? Har jag fel?
Jo, men det är det. Och jag tror så här, generellt, konceptet sex, men sex börjar bli mer mainstream på ett positivt sätt. Alltså, vi måste ju också prata om så här, sex har varit, inom pornografin har det varit stort liksom forever. Men nu så börjar sex och sexualitet hitta in i finrummet. Det finns en anledning till att Netflix börjar släppa serier om sexuell hälsa. Jag vet inte om ni har sett Goop-serien där de...
Jo.
Ja. Och när, när sexualitet börjar hitta in i finrummet, det är ju då vi kan börja prata om sex på riktigt.
Inte, alltså, jag gillar ju inte det överhuvudtaget. Jag tycker för det första inte man ska använda könsord. Det har ju vi tjafsat om så mycket, Nicole.
Vänta lite, vad menar du med könsord?
Om jag slår i mig något eller blir irriterad, då kan jag säga fitta.
Okay,
eller ditt kukhuvud, eller liksom.
Inte kränkt, men jag blir obekväm. Och jag kan också bli irriterad. Jag tycker faktiskt inte man ska använda kön. För det första gillar inte jag de här. Jag gillar inte fitta kuk. Jag tycker det är ful. Alltså, jag tycker bara... Förlåt, vem säger sådana ord?
Alltså, varför är du 80 år gammal? Det är verkligen min undran.
Nej, men, och sen
alltså, jag ska lära dina barn när de växer upp. Kuk, fitta, kuk.
Det är därför jag är så glad att hon bor utomlands. För då när vi är på telefon kan man bara, oj, batteriet tog. När hon börjar med de här fulorden.
Sorry, can't hear you.
Ja, exakt. Så att jag redan där tycker jag det. Och sen tycker jag verkligen också att prata om sex är... alltså jag tycker verkligen typ att det är en privat grej.
Men varför?
För jag tycker att det är en privat grej.
Jo, men så här, man kan ju prata om sex utan att behöva säga vad du och David gör hemma i sängen.
För jag är typ inte en så här sexuell... Alltså jag gillar inte typ om någon säger så här, du är så sexy, då blir jag generad. Då tänker jag så här, nej, men gud, jag måste klä på mig. Eller typ om jag har så här... Om du
men
vet,
gud, vem är det jag har med en podd med?
Nej, men det är sant. Och jag vet inte vart det kommer ifrån. Men jag bara... Jag vet inte, jag bara...
Alltså det bästa jag vet är att få känna mig sexy. Förlåt, du får ingen syl i vädret.
Nej, men gud, det är helt okej.
Jag kan känna mig sexy in my mind. Alltså att jag själv gör det för mig själv. Men om typ jag är med Hanna och vi gör det i ordning och så bara, du är så sexy, då vill jag ha en polo. Alltså då kan jag säga, men jag måste klä på mig, jag får panik.
Men så du kopplar alltså sexighet till liksom avklätt?
Ja, absolut. Det är inte som att någon bara, vad sexy det är. Nu när jag har så här jeans och bylsiga kläder.
Men det är också så här, skillnaden mellan sexy och typ sensuell. Tycker du lika obehagligt om jag hade sagt det där, gud vad sensuell det är?
Nej, men jag får ju typ ofta höra så här, men gud.
Oj, jag får alltid höra att jag är
hybris. Att typ så här, nej men jag, gud, det här kanske är, det här är, nu säger jag något, men nu kommer jag säga det. Att folk säger typ så här, men dina läppar är så sensuella typ. Mm. Och då är jag så här, ja, tack. Alltså det tycker jag är väldigt gulligt. Men om någon bara, gud, alltså, du är så sensuell. Då hade jag bara, men vad har jag gjort?
Men jag tänker också så här, det är inte konstigt att, och så här, den känslan du har, att det är jobbigt, att det är lite obekvämt att prata om sex. Det är jättemånga som har.
Ja.
Så det är ju inte någonting konstigt så.
Nej.
Sen så tror jag att det börjar bli, och sen så att generalisera sig, att det börjar bli vanligare att prata om sex, det är ju att ta i. Det är liksom inom vissa grupper det är mer normaliserat att prata om sex. Och, men det som du säger, Nicole, man kan ju prata om sex och njutning. Det kanske är lättare att prata om njutning, eller? Det känns det också.
Nej,
cringe.
Jag tycker allt sånt där är så som
tydlig och jättedåligt.
Start
hon mår så dåligt idag.
Men det är så här, man kan ju verkligen prata om sex utan att prata om sitt egna.
Exakt, jag behöver ju inte
sexliv.
Säga vad jag och Adem gör. Nej. Men jag kan ju fortfarande prata om vad jag gillar eller vad jag önskar eller ja. Generellt om sex utan att behöva dra in min pojkvän
alltså,
i
grejen
det.
Alltså hade du och jag, Nicole, suttit på en fika och pratat om det, hade inte jag tyckt att det var jobbigt.
Men du hade ju tyckt det var jobbigt om det var en middag med flera personer.
Det är det som har hänt mig så många gånger på senaste tiden, att det är killar och tjejer för det första. Det tycker jag är jobbigt. För då tänker jag, vet inte vad jag tänker, nu ska jag vara helt, nu är det, ja, det nu ska ni komma ärlig. In i mitt sjuka huvud. Mm. För då tänker jag typ, om vi är på middag, vi var åt med Buster och Lojsa någon gång, jag och David. Och då började vi prata om sex typ, och då tänker jag, nu sitter Buster och tänker hur jag beter mig.
Va?
Ja!
Nej,
och då blir jag så bekväm, då tänker jag, nej jag är, kan inte, herregud. Och då sätter jag mig såhär, jag bara, han får inte veta hur mina bröst ser ut. Alltså, ja, det blir så där. Är jag sjuk?
Ja.
Men jag tänker så här, utgår från att folk är så upptagna med sitt egna shit, att de inte har tid att tänka på hur du ser ut eller hur du gör när du har sex.
För jag tänker ju såklart hur andra, för då är det nu, så Lojsa berättar om vad de gjorde.
Gabriella, vi behöver vara oroliga.
Ja, men då tänker jag så här, okej, så tänker jag ju dem i akten. Alltså det gör man.
Nej, det har jag fan aldrig gjort.
Och jag tänker så här, alltså det är ju ganska obehagligt när man ser, alltså när man kan tänka, alltså bara, när man får in det, den bilden i huvudet, alltså det finns ju ingenting värre.
Men jag, så, här, jag, så tror jag nog inte, alltså så här. Ja, nej, jag har nog aldrig tänkt när någon har berättat att jag tänker mig in hur det skulle vara. För det känns bara som att så här, varför ska jag göra det?
Ja, nej, men då är det du och jag som då är lite
sjuk. Ja, verkligen. För vad om du bara, ja, dem, vi kör doggy varje dag. Då tänker jag ju såklart att det är den. Då ser jag er där i ditt röda sovrum i liksom där cornerhouse.
Tack. Men en grej som jag tycker är lite intressant när det kommer till just, alltså kvinnlig njutning, som att det ändå är det som jag är så här, mest intresserad av. Är som att jag är så himla trött på män. Men jag har ju en man. Så att,
du är trött på honom ändå.
Jag har också pojken, jag är också trött på män.
High five här in there.
Alltså jag har ju ett man, förlåt. Men alltså, förlåt, alltså, vi kan inte ha gäster. Jag kan inte hålla käften.
Kör på.
Alltså... Jag ber om ursäkt för allt. Jag kanske ska gå på riktigt. Men det, jag kan stå utanför och göra mimik så.
Vinka.
Nej, det jag vill säga bara om män och killar är att jag har faktiskt ett bra mantra som jag säger till alla mina tjejkompisar, alla runt omkring mig. Det finns ingen bra killar, utan man tar minst dåliga. Visst är det så?
Men alltså så är det ju, och jag känner att jag blir påminn om det varenda dag.
Jag med.
Jag kan gå in och läsa nyheterna och bara, oh, nej, wow, a man fucked up again. Great, surprise. Och på tal om det, var en artikel i morse, jag tror att det var idén, som tog upp att män, alltså varför män är bättre ledare. Men det är för att de lyckas lura sig själv först innan de går in som ledare. Att de är bra ledare.
Perfekt. Men de har ju ofta bättre självförtroende än vad vi har. Nej,
absolut. Och det tar mig in på, alltså en av anledningarna till att kvinnlig sexualitet och kvinnlig njutning är så himla åsidosatt. Absolut, pornografin, den sätter ju liksom ett narrativ för hur njutning ska se ut, där, som domineras av mäns njutning. Alltså så fort en man kommer, ja men då är det slut. Då är det så här, ja men nu är klippet över.
Men är det, jag har faktiskt aldrig kollat på porr.
Har du inte?
Nej, men är det verkligen så? För jag, det finns inte olika genrer så här.
Jo, alltså det finns ju olika genrer, och sen så finns det också så här feministisk porr som är så här producerat med etisk, alltså med en etisk utgångspunkt, om man kan göra det på ett etiskt sätt. Men som man betalar personer som medverkar, jada jada. Men alltså det som dominerar pornografin, det är ju just det här, alltså lite så här förrätt, huvudrätt, efterrätt, sex. Mm. Alltså okej, man börjar så här, sen går man över till detta, sen kommer mannen och sen är det klart.
Men så är det ju mycket i verkliga livet.
Ja, men så är det ju
också.
Och då kan man ju fråga sig, okej, men varför har det blivit så? Är det för att ett, sexualundervisningen i skolan, när man, och let's face it, det är inte första gången man kommer i kontakt med konceptet sex när man har sin sexualundervisning i skolan.
Nej.
Man har antingen googlat.
Alltså jag hade ingen sexualundervisning i skolan.
Va?
Det är helt sant. Ja. Hur gammal är du?
29.
Ja, jag är 31, men alltså på riktigt hade vi inte vid det. Jag visste inget om sex.
Ja, alltså vi hade ju det, men det var ju extremt,
ja,
basic.
Men alltså
det var
samma
banan
här.
Och kondomen.
Exakt, man skulle trä på kondom på en banan. De berättade om typ könssjukdomar.
Exakt.
Och jag tror typ det var det.
Men det är ju så lite som i den här filmen som är Mean Girls. När de bara, don't have sex. Don't have sex, the missionary position. Don't have sex, you will get pregnant and die.
Ja.
Nej, man bara, oh wow, I can't wait. och det är ju liksom det, om vi har en sexualundervisning, okay, du har inte ens fått en
sexualundervisning. Nej, jag kan inte minnas att, vadå, trä på en kondom på en banan?
Jo,
nej, det
jag fick
det. Ja, det gjorde vi också, men det var, alltså, det var så. Alltså,
men det är så stelt också.
Nej, men man pratar ju ingenting om lust. Alltså man pratar om könssjukdomar, man pratar om graviditet, man pratar om liksom allt sånt. Och sen så upplever jag också att det är en väldigt stor fokus på typ mäns onani, vilket är... så sjukt. Med tanke på att man inte pratar någonting om kvinnlig onani. Jag pratade om detta med några vänner häromdagen. För att vi har aldrig pratat om detta. Och vi låtsades genom hela tonåren att nej men gud, det är inte vi. Medan alla killar var så här, vi typ träffas och... Alltså,
runka bulle! Har ni hört om runka bulle?
Mm. Okej, där går min gräns. Alltså jag blir obekväm. Nej men bara tanken.
Men och typ alltså så här,
runka på en bulle.
Ja men jag har också hört alltså så här, av flera killar att så här, det är en grej att så här, ja men vadå, de sågs hemma hos någon och runka i samma rum.
Nej, lägg av.
Jo, titta på någon en porrfilm ihop.
Ja, alltså det här är inte bara en kille som har sagt. Det är flera oberoende män som har sagt det här till mig.
Yep.
Det är a thing.
Och hela liksom,
och jag sa det, tänk om vi typ skulle sitta i ett rum när vi var 15 och bara pulla tillsammans.
Ja.
Fast det hade varit fräschare.
Ja men gud, alltså, det finns inget som är... Ja, absolut, håller helt med.
Killar är äckliga alltså.
Ja.
Alltså förlåt, jag blir irriterad. Det, jag är så glad att jag har flickbarn. Och sen blir folk arga att man säger det.
Är det sant?
Jag vill inte ha någon runkande killgäng hemma hos mig. Det är inte roligt, jag tycker inte det är kul.
Nej,
och ska man gå och städa, stackars de mammorna som städa upp.
Vadå, tänk också typ alla tonårspojkar som, alltså du vet, basically alla har ju en toarulle på sitt natthusbord. Vet du vad den används till?
Ja, de måste väl snyta sig.
Nej, men, alltså. Och det jag menar är liksom att, och även i alltså, så här, filmer typ American Pie, alltså det är så himla mycket
strumpa,
fokus på runkning.
Ja.
Och väldigt lite fokus på kvinnlig njutning. Mm. Och det är lite det som jag försöker så här, när, alltså genom min Instagram men också i vår podd och prata om just kvinnlig njutning. Och även nu, jag menar, jag har lämnat mitt trygga jobb för att gå med ett nystartat bolag som tar fram en AI-sexleksak för kvinnor. För att jag upplever att så här, kvinnlig njutning, alltså det måste ske ett sexual ownership. Kvinnor måste börja äga sin njutning och få möjlighet att äga sin njutning. Och vi kommer inte kunna göra det så länge män äger den, alltså så här, narrativet kring sexuell njutning.
Fast där kan jag ändå tycka att så här, typ, jag har jättemycket så här, tjejkompisar som pratar jättemycket om sånt och att det ändå blivit mycket mer accepterat att så här,
det har det absolut. Ja. Det har det absolut. Och jag tänker det var väl någon serie som släpptes om den här Satisfyer Pro och bara att det får synas liksom i fin media är ju fantastiskt.
Mm.
Men det jag menar är att från och med att vi är ganska unga så matas vi med att män runkar, eller killar runkar, men att kvinnor, vad är kvinnor? Hur ska man göra? Och jag tror att det är det som gör att redan från en tidig ålder att vi liksom inte pratar om njutning.
Mm.
Och det blir problematiskt när man går in i relationer, oavsett om det är med män eller kvinnor eller flera personer, att man inte har koll på sina egna, alltså pleasure patterns.
Ja. Men det tycker jag verkligen, och det tycker jag är mycket mer liksom, prosigt.
Tack.
Det tycker jag är mycket mer alltså, än att trä på en kondom. Det löser sig. Kondomen kommer lösa sig. Liksom. Men jag tycker, eller typ som det där vi gjorde på Deodoc.
Mm.
Sådana vad där grejer. Vi gick igenom...
Vi var på ett event med Deodoc som gör intimvård. Och då fick vi liksom... ja, men vi hade lite olika lekar. Men då var en frågesport typ. Där man skulle placera ut...
olika delarna.
Olika delar. Alltså vi fick en bild på kvinnliga anatomi. Mm. Liksom på... snippan och in och inne. Vad säger man?
Alltså allt från äggstockar. Ja, men det var allt från äggstockar till liksom
moder, till
blygläppar.
Ja,
alltså.
Precis.
Och ingen grenet. Hade alla rätt.
Nej, alltså ingen. Ja, och vi var 10 tjejer kanske. Ja. Och alla var liksom 25 plus.
Och alla tog det seriöst. Det
ja.
Man förnickade
nej, alltså det var inte som att...
Vi bara, vet ingenting.
Men ingen av oss hade alla rätt. Och det är liksom... Det säger ganska mycket i och med att det är vår egna kropp. Vi vet inte ens vart, alltså du vet, vissa saker sitter.
Nej.
Det är sjukt. Men det är för att vi aldrig fått lära oss.
Nej, exakt. Nej, för att vi har fått lära oss hur man trär på en kondom på, på en banan istället. Men, och det är ju så, och det är ju inte bara, alltså det är ju liksom vuxna kvinnor som inte vet hur man ska namnge olika delar av sin kropp. Och om inte vi vet det, hur ska liksom ens partner
nej, men
ha
exakt.
Koll på det?
Nej.
Och jag tror att det är det, nu har jag tolkat det, men jag vet att du är i en relation och du nämnde tidigare att du hade en pojkvän. Och det är ju så att alltså det jag får främst frågor kring är ju personer som har varit i långvariga förhållanden, att sexlivet liksom dör ut, eller kanske inte dör ut, men minskar markant efter x antal år eller månader. Och hur man ska ta upp den här problematiken med sin partner för att personen inte ska känna sig påhoppad eller anklagad eller vad det nu kan vara. Och det såg vi även i frågelådan ni la ut. Att det var ju jättemycket frågor kring så här, vi har tappat lusten, vi har typ inget sex, vi har inte sex längre. Och jag tror att så här, steg ett är ju verkligen så här, ett, har vi haft ett bra sexliv någonsin? För det är svårt också att tänka att man ska hitta tillbaka till ett sexliv som kanske aldrig har funnits. Men ju mer tid som går, desto mer kanske man börjar glömma bort att nej, men vi kanske inte har haft jättemycket sex. Men också så här, steg två, det är ju att okej, men vad, hur kan jag, så här, what turns me on? Och inte så här, åh, när han gör det här eller när hon gör det här, utan mer, vad kan jag, alltså vad, när känner jag mig typ kåt? Och vad, när känner jag mig inte kåt? Och det kan ju vara så här, men jag känner mig inte kåt när jag är liksom, när jag inte har hunnit duscha. När jag är liksom uppe i mitt huvud för att jag har jättemycket på jobbet. Att börja liksom så här mappa upp, vad är det, alltså what turns me on and what does not turn me on. Eller som det finns en jättekänd parterapeut, och jag tror även att hon är sexolog, som heter Esther Perel, som har skrivit två fantastiska böcker. Den ena heter Mating in Captivity, och Captivity är långvariga förhållanden.
Alltså, det var ju sorgligt.
Ja, alltså i fångenskap. Alltså. Och det blir så, alltså, titeln är ju fantastisk. Mating är det djur gör. Och sen så har jag skrivit en annan bok som heter The State of Affairs. Och jag tycker båda de böckerna, är man i ett långvarigt förhållande ska man läsa båda de böckerna. Den ena handlar då om varför lusten dör ut, vad man kan göra åt det. Och den andra handlar om varför är folk otrogna. Och såklart, så här, vissa är otrogna för att de har, får en kick av det. Men vissa är otrogna för att de börjar tappa bort sig själva. Det kanske inte har oftast ingenting med den andra personen att göra. Vilket är så sorgligt. Så jag tror att steg ett är ju verkligen så här, hitta... Och det ska liksom komma till vad att Esther Perel pratar om, att ställ frågan till dig själv. In what way do I turn myself on? Innan du börjar gå in och prata med en partner om... Hur ska vi lösa att vi inte har sex?
Ja. Men kan man inte ha, för det har ju vi pratat om lite, att i alla relationer är kommunikation, i alla situationer, i relationer, alltså är kommunikation prio. Alltså det är verkligen det viktiga, fundamentala. Men då undrar jag, kan man inte reda ut det tillsammans?
Jo, det tror jag absolut, och det kommer man ju behöva göra. Men jag tänker att det är viktigt också att tänka att man själv går in och säger, vad har jag för förväntningar på, vad är ett så här healthy sex life för mig, och vad innebär det innan man går till sin partner för att börja diskutera hur man ska lösa det här, och att veta så här, vad har jag för förväntningar på min partner och på vårt sexliv, och på vilket sätt tror jag att vårt sexliv kommer att, om vi jobbar på vårt sexliv, på vilka sätt kommer det göra vår relation starkare, så att man har det klart för sig själv innan man drar in den andra personen. För annars är det så lätt att man, om man har tendenser att vara lite av en people pleaser eller att man tycker att det blir obekvämt, att man kanske inte riktigt får fram det man ska få för att kunna sen tillsammans jobba. Men det är precis som du säger, att man måste jobba på sitt sexliv ihop. Men jag tror att det är viktigt att veta först och främst vad man själv har för njutningsmönster.
Alltså för mig är det så här, okej, på kvällen, ligga eller sova? Sova.
Har ni barn?
Två barn.
Och du har snart ett.
Vad har du gjort för att få det barnet i din magen?
Storken.
Det var också en grej, ärligt talat. Det här var en grej för mig, nu ska jag berätta. När jag blev gravid med Elle, mitt första barn, då tyckte jag att det var pinsamt. För jag sa till David, det känns pinsamt att dina föräldrar vet att vi har haft sex.
Nej, men... herregud.
Jag är rädd för
dig. Så roligt.
Tycker inte ni där? Är det någon där ute som
lyssnar? Men det är klart att ens föräldrar fattar att man ligger.
Men jag tänker så här, vad är alternativet? Att ni inte skulle ligga, det är ju jättesorgligt.
Såklart. Men jag menar bara, nu har de bekräftat att vi ligger. Jag sa till David sen när vi hade berättat, men det känns pinsamt att de vet att vi har legat.
Vad sa han då?
Jag känner samma.
Oh my god.
Är det någon där ute som känner samma, så please, slide into my DM. Eller, nej men ärligt igen.
Men det är också så här, när man skaffar barn, nu har inte jag barn själv, men jag har läst att...
Ja, berätta.
Behoven blir så basala. Det är som du säger, du kommer inte välja att ligga med din partner över att få en nattsömn.
Nej.
Och så kanske det får vara en period.
Ja, precis.
Och sen så det viktiga där tror jag, att hitta andra sätt att visa varandra att ni är ett par, ett kärlekspar, och inte bara roomies eller co-parents.
Det var det jag skulle säga, för det är där som vår diskussion har varit, att så här, om man inte ligger, då är man bara kompisar.
Ja.
Alltså, så är det ju. Jag har ju exakt samma utbyte av David som jag har av alla mina andra relationer, förutom då att vi ligger.
Ja, och det finns ju andra sätt som man skulle kunna visa att ni är par för varandra. Att de är mer än bara vänner. Det kan vara att ni... Det finns en teori om att om man kysser varandra i 6 sekunder... Det är liksom det som är skillnaden mellan att vara en vän. Inte för att jag går runt och kysser mina vänner liksom 4 sekunder. Men att det tar liksom ungefär 6 sekunder för kroppen att registrera att du kysser en person som du väljer att kyssa. Och alltså testa det.
Mm.
Och i början är det lite awkward. För när man kysser personen så är det så här 1, 2, 3. Men det är någonting som händer i kroppen efter 6 sekunder. Att man känner en connection till sin partner. Så att så jag sitter liksom inte och säger att nej men under småbarnsåren det är jätteviktigt att fokusera på ett sexliv. Men
alltså jag tror att det är det.
Men fortfarande det är klart att det är intimitet, tänker jag. Det behöver inte vara fullbordat sex.
Nej.
Men att man kysser varandra, man tar på varandra.
Exakt.
Alltså så.
Och att man visar och sen så, men också samtidigt som du säger, du sa att det är viktigt. Det är klart att det är det, men det behöver inte vara prio om det känns som en ytterligare to-do. Det är ju inte heller så det ska kännas.
Alltså såklart inte, och jag vet att man kan få väldigt mycket skit om man säger det. Men jag, med Elle, mitt första barn, så var jag verkligen illa däran. Mitt underliv mådde inte bra. Så jag var livrädd och det gick väldigt lång tid. Och till slut så... man tappar typ... man blir helt stum inför att ha sex. Man blir bara så här... Gud, jag har klarat mig utan, vi behöver nog aldrig mer ligga typ. Alltså man blir så. Så att man måste ändå typ underhålla lusten typ, eller
det
man
är ju också
säga.
Så att alltså, lusten driver ju ännu mer lust.
Exakt.
Och det är ju precis som du säger, om du slutar ha sex och du inte har känt lust på väldigt länge, då kan du, alltså i princip, du hade kunnat fortsätta att bara aldrig ha sex igen.
Ja.
Och det upplever jag att är liksom en röd tråd med alla mina vänner som har fått barn, att när sexlivet har minskat, så känner de efter ett tag att nej, men jag hade varit fine utan sex.
Jag tror särskilt som mamma, för jag tror som pappa är det något annat.
Det tror jag absolut. Men, och sen så upplever ju många kvinnor med olika typer av trauman efter förlossning, oavsett vilken, ifall det är vaginalt eller C-section. Men, och också att man tappar, att man kanske ser sin, nu säger jag vulva, även att jag vet att jag säger vulva, att man tappar kontakten med sin vulva, att man ser det som något, okej, men jag har fött barn, det är liksom inte riktigt mitt längre, det är inte något sexuellt. Men där finns det ju flera övningar som låter så, vad ska man säga, alltså så, inte spirituella, men lite så här hoo-ha. Men det finns ju olika typer av meditationer för att försöka koppla an alltså huvudet till ens vulva, eller vagina, vad man nu kallar det. Så det finns olika typer av övningar man kan göra för att liksom väcka liv i kontakten. För att jag har ju också upplevt det under perioden, nu har inte jag fått barn, men att jag är så himla mycket i mitt huvud.
Mm.
Att jag har liksom ingen kontakt med resten av min kropp.
Mm.
Och sen så plötsligt ska man ställa om, känna lust och vilja ligga från ingenstans.
Mm.
Och det är inte riktigt så liksom vi funkar.
Nej, men vi pratade i ett avsnitt om alltså så här, om att bestämma att man ska ha sex en specifik dag. Och då var vi först båda, vår första reaktion var ju så här, nej men gud, alltså va? Men sen så kom jag ändå in någonstans där jag tror att jag sa så här, men vad fan, det kanske är något, för att om du vet att du ska ligga på onsdag, då går du runt och tänker på det på onsdag dag.
Exakt.
Och tänker, åh gud, jag ska ta på mig ett par sexiga underkläder kanske, om det är det man tycker om. Och att man liksom bygger upp en förväntan. Och då var vi ändå båda två att säga, fan, det kanske är en grej att alltså, planera 100%. Sex, för att du kan också då göra att det byggs upp en förväntan som du inte kan göra när det blir spontant.
Exakt.
Och då tänkte jag, när jag kom att tänka på det nu, då var jag så här, undrar vad Gabriella skulle säga om det här.
Alltså det här är så roligt, för att jag hade ju lite samma inställning som er till detta. Mm. Tills jag gick, för jag har också en sexcoach, vilket är, alla psykologer har psykologer och alla sexcoach. Och jag sa till henne att, nej men alltså så här, och det är så intressant, jag går ju till henne både för, så här, för min egen del, men också för att lära mig ännu mer om ämnet. Och då pratar vi mycket om det så här, när man blir förälskad, vi blir matade med bilden av to fall in love.
Mm.
Det är allt vi ser i filmer, det är allt vi läser i böcker, och det är allt vi, man blir ju liksom en knäpp människa när man är förälskad. Och det är en fantastisk känsla.
Mm.
Och det här funkar ju bättre på engelska, så to fall in love, men vad händer när man börjar landa i kärleken, alltså to land in love? Jo, men det är då man kanske börjar visa andra sidor av sig själv. Man är inte kanske så här on top of everything. Man ligger inte hela tiden, medan man i fall in love-stadiet kanske ligger jättemycket. Mm. Man behöver inte äta, man behöver inte sova, man behöver, man är liksom en övermänniska och ingen betyder något förutom den andra personen. Nej. Och det man tänker när man sen hamnar i Land in Love är att, men gud, vi har aldrig spontant sex längre. Men alltså, så här, vad är ens spontant sex? För den här diskussionen hade jag då med min sexcoach som sa att, men det vi ser som spontant sex, det är inte spontant sex. För att när man är uppe i de här rosa mollen, allt man tänker på är sex.
Ja.
Kommer jag få ligga? Kommer vi äta innan? Eller kommer vi äta efter? Ska jag ha den här underkläderna? Eller ska jag röka benen? Och sen checka in med personen.
Gud,
Man går runt och tänker på sex hela tiden.
Mm.
Så det är precis det du sa. Om man sen skulle boka in en dag i veckan där man ska ha sex. Och så här, det behöver inte vara att det faktiskt blir så.
Nej.
Men om man bokar in det. Ett, förhoppningsvis blir det av. Men två, man får komma tillbaka till det här liksom förväntan och förberedelserna och försöka skapa en situation där man faktiskt kan tänka på allt som kanske kommer hända. Och så behöver det kanske inte hända. Men bara att man har byggt upp den förväntan.
Mm. Men man blir lite pirrig typ.
Man blir pirrig och alltså, let's face it, efter ett tag i samma relation med samma person, det här pirret är svårt att hitta.
Mm.
Man får ju liksom se till att skapa det. Och det kan man absolut göra själv, men också tillsammans med sin partner.
Mm.
Och inte bara när det kommer till sex. Men alltså så här, att se sin partner i dens esse är ju så sexigt.
Mm.
Det är inte lika sexigt att sitta i soffan med mjukisbyxor och titta på en serie. Det är klart att det är mysigt och det är liksom ett annat djup i relationen. Men att se sin partner prata om man är musikintresserad och jobba med det. Det är ju en riktig turn on.
Mm.
Att se passionen i personen som man älskar. Så, och jag tror att, förlåt, nu är det jag som så här hugged the mic.
Ja, men det är därför du är här, snälla någon.
Och jag tror att det är viktigt också som par att utsätta sig för den typen av situationer.
Mm.
Så att man får se sin partner där deras passion ligger.
För då känner jag också så här, nu när allt som du säger, då tänker jag så här, jag tänker direkt på Amanda och Alex Schulman. För de har ju då en dag i veckan där de klär upp sig till tänderna. Vad jag har förstått, jag vet inte om det här liksom är 100% accurate, men de klär upp sig båda två och så äter de en härlig, 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 mysig, trevlig, lyxig middag ihop, bara de två. Och då känner jag bara så här, gud, vilken jävla apparat. Alltså jag hinner inte ens, alltså du bara raka benen. Tror du jag ens hinner raka benen? Alltså jag vet inte ens, alltså så här, liksom, så för mig är det bara så här, det står liksom mindre tid omkring det här, det är så bättre.
Jag pratar faktiskt om det. Jag har en podd tillsammans med en vän och hon har 4 barn. Alltså det är
helt.
Så det är 3 bonusbarn och 1 biologiskt barn. Och så när jag pratar om så här, allt jag och min partner gör, då är hon så här, sounds great, men alltså jag hinner knappt typ se min partner och vi bor i samma hus. Och då kommer vi på något som så här mikrodater. Och det kan vara, alltså det låter så töntigt. Speciellt för dem som inte...
Jag tycker inte det låter töntigt.
Men det är så här, okej, klockan 9 ska vi ses i köket. Och vi ska ha 5 minuter. Och vi ska prata om det här.
Men vad gör barn?
Ja, men fuck barnen. Jag skojar bara.
Nej, men du vet hur mycket jag känner så. Men Nicole, du kommer ju fatta, för när barn gnäller eller skriker, det spelar ingen roll vad som händer. Det kan stå en person framför dig och säga, du får en Chanel, du får den här. Om du bara kommer fram och tar den. Om du har barn som skriker bak dina egna barn, det skär igenom allt, det stoppar allt, du blir handlingsförlamad. Och det enda din fokus ligger, det är ju genetiskt, men det enda ditt fokus ligger på är de här jävla barnen. Alltså det är sant.
Men ja, han kan inte handla lite, alltså jag vet inte, men om prioriteringar. Alltså det är klart man har lite tid om man har barn och så, men att du har ju förmodligen tiden bara att du lägger den på någonting annat.
Ja, jag tänker så här,
alltså jag vill bara säg det när du har fått barn.
Vi kommer båda för.
Alltså säg inte det här till mig, för jag kommer börja slåss här inne snart. Mm. Om du säger så, för det går inte. Alltså jag jobbar, jag har 2 barn och mitt tredje barn då. Jag brukar säga att David är mitt tredje barn.
Det är
alltså
helt okej, han är man.
Ja, men liksom, och sen ett hem, och sen ska jag försöka ha vänner, och jag har en man.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lönen.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Jo, men jag menar typ så här, att ha ett städat hem kanske får bli bortprioriterat mot att ni har sex istället.
Men alltså ett ostädat hem är en fara för mitt yngsta barn. Jag fattar ditt tankesätt och jag håller med på ett
eller
sätt.
Så här, du måste inte sätta igång tvättmaskinen nu och lägga in sakerna i torktumlaren och vika dem. Du kan göra det imorgon.
Ja, det är 100%, men det är verkligen det som det alltså faller på, är ju typ så här, plocka undan middagen versus ligga.
Eller jo, men man kan ju också beställa hem mat en kväll och laga inte maten och ligg.
Ja, fast jag lagar ju maten när mina barn är vakna. Jag kommer inte ligga när mina barn är vakna.
Men jag tänker så här, och det behöver, vi behöver inte ens prata om att, alltså, att ligga. Det kan ju vara att ni har de här mikrodejterna.
Ja, men det vill jag veta
mer om. Och jag tror att det är mer tillgängligt i en situation där man har en 5 månaders bebis som behöver ens uppmärksamhet och som gnäller. Då kan det vara en mikrodejt. Att ni kanske tar ansvar för att, okej, men du ska planera 2 mikrodejter i veckan. Och vi pratar mikrodejter. Vi pratar
5 minuter.
5 minuter.
Men vad, och så stora barnet kan sova?
Stora barnet kan sova. Lilla barnet kan
ligga i sängen.
Exakt. Ah. Och då kan det vara att ni ska kyssas 6 sekunder. Mm. Ni ska
Vad gör resten av 4 minuterna?
Typ sover. Mikrosover. Powernap. Nej, men då kan det vara att okej, jag vill att du berättar för mig 3 saker som har stått ut för dig den här veckan. Alltså såhär, berätta om din dag. Mm. Och inte såhär, jag åt lunch. Utan mer såhär, vad har du tänkt på idag? För att så här, försök få en mikroinsikt i varandras, vad befinner ni er? Och inte då, nej men jag befinner mig i att nej men det här barnets blablabla har gått sönder och vi måste fixa det här.
Alltså inget barn är inkluderat i mikrodejterna?
Nej.
Alltså inget snack ens.
Nej, inget snack om barnen. Det ska handla om er och det behöver inte vara mer komplicerat än att vad har du, alltså, har du tänkt på någonting idag som inte har med våra barn att göra?
Mm. Jo, men jag skulle ju verkligen kunna boka in varje fredag en timme innan hämtning att jag och David skulle sätta oss och ta en fika, en kaffe, ett glas vin.
Exakt.
Vad som helst. Alltså det har inte ens crossed my mind.
Nej.
Och för att vi verkligen är, alltså såhär, gud vad löjligt, men alltså vi är, alltså vårt liv går i 280 och det är inget skämt. Häromdagen, men jag skulle på din middag, Nicole. Mm. Då bytte vi av varandra. Han kom från Polen, han rejsade från Arlanda, vi sa hej, hej då, välkommen hem, hej då. I dörren. Vi byttes av i dörren. Så det är 90%.
Och det tror jag att många småbarnsföräldrar kan känna igen sig i.
Ja.
Just att... men då tror jag att... Och då kanske det är så, okay, där kanske ni inte hade hunnit med en 6 sekunders kyss. Men det kanske kan vara att försöka planera in när ni byter av varandra i dörren. 6 sekunder. Sen kan ni gå.
Alltså, det går inte. Jag var redan sen.
Mm.
Alltså, det liksom bara är... Alltså alla som har småbarn vet ju att det går. Och det är där jag tror problemet är. För är det många som inte har barn som har problem med sitt sexliv verkligen?
Jättemånga. Jättemånga. Och det är ju främst och jag vet inte om det är så att troligtvis är det ju så att män också upplever det. Men det är ju för att kvinnor pratar med varandra på ett sätt som män inte gör. Så att det kommer ju fram mycket tydligare att kvinnor inte är nöjda med sitt sexliv. De önskar att man hade mer sex eller att man... Så det är ju verkligen, alltså det är ju även personer som inte har barn som inte...
Men varför pratar man inte om det med sin partner?
Jag tror att man gör det, men att det finns liksom en viss blockering i att kanske att man inte riktigt själv vet vad man ska göra åt problemet. Och att man kanske inte vill dra in, så här, drar man in sin partner i det så kanske man inte känner att han eller hon kommer kunna hjälpa till ändå. För att man själv känner sig osäker i, men vad är det jag vill? Är det att jag vill typ spice things up? Är det att jag känner mig otrygg? Är det att jag är stressad? Är det att jag inte kan prioritera det? Liksom, vad ligger problemet? Så, men det jag ska fråga dig, Nicole. Nu har ju inte du barn, men känner du att ni liksom prioriterar varandra? Och har ni pratat om liksom hur det är inför att ni ska få barn? Vilka så här strategier, eller liksom, hur ska ni ta er an detta? Jag tänker, för du har ju liksom perfekt tillfälle här att se hur det blir när man väl har fått barnen.
Nej, men jag tror alltså vi har alltså ändå mycket under vår relation varit mycket så här, tagit tid för varandra, gå på dejter, liksom så.
Mm.
Men jag tror liksom att vi har väl inte pratat så mycket om efterbarn, men jag har väl ändå haft tanken någonstans om att så här, okej, okay, men första året kommer nog vara skitjobbigt. Mm. Och det får vara skitjobbigt första året. Så här, ja, men ett år är typ gränsen.
Två år, det har jag sagt till dig.
Ja, men ett år tänker jag är det jobbigaste. Ja. Jag tänker ändå andra året blir enklare. Men sen tror jag ändå typ att nu kommer mina föräldrar komma ner till Italien när bebisen kommer och så. Men att jag sa ju nog ganska fort till dem, alltså innan jag blev gravid också, att så här, den dagen vi skaffar barn, om inte, i och med att vi bor utomlands, så hans familj bor ju obviously inte i Italien och vi har ingen annan i Rom liksom, så sa jag så här, nej, men då kommer vi ha en nanny, alltså inte heltid men några dagar i veckan, just
ringa.
För att vi ska ha tid för varandra och för att vi ska kunna göra saker om vi vill, utan att liksom, ja, men du får gå och göra ditt och jag får göra mitt, för att vi har ingen som kan ha bebisen. Så det var ju ändå så här, den dagen vi får barn, då ska vi ha någon form av hjälp. Om inte våra föräldrar eller liksom så kommer kunna vara här. Men nu så kommer ju mina föräldrar förmodligen vara i Rom, så det är löst. men jag tror bara att jag, alltså jag tror nog, sen är det så här, det är svårt att säga innan på förhand hur man kommer känna och vara, men jag tror verkligen att för mig kommer det vara viktigt att, ja, men inte vara med bebisen hela tiden. Att så här, ha, ja, men det behöver inte ens vara en gång i veckan, men en gång varannan vecka. Där vi är bara vi, utan barn.
Vad tänker du när du hör
detta? Alltså jag tänker att det är så bra inställning. Och jag tänker att det är, alltså, så nyttigt och jättebra på papper. När du väl får, när man, eller nu vet inte jag, du har ju lite kontrollbehov som, precis som jag. Så här var det med L. Med Faye är jag inte lika attached. Men med Faye, eller med L så liksom, hon var mitt allt. Alltså hon var allt för mig. För mig var det så här, men det var ju nästan att jag var så typ besatt av att vara med L. Jag lämnade aldrig bort henne när jag ammade. Och sen sov, och i och för sig sov hon borta första gången när hon var 7 månader.
Mm.
Och det var lagom. Det, och då gick det jättebra. Jag lämnade bort henne ganska ofta därefter. Men fram till, upp tills den tiden, så var L allt, alltså hela min värld. Alltså det var bara L. Och jag bara, ingen kan, för ingen fattar henne. Och liksom så här, ja, så att så var jag. Och jag tror att det är lätt att man blir så, särskilt om man har en tjej, tänker jag. För att man blir så liksom så här,
man ser sig själv.
Fattar inte. Ja, och man ser sig själv och pappan. Du fattar ju typ inte, hon är en tjej liksom. Och man liksom bara, plus att David jobbade mycket, så jag var mycket själv med henne. Och, liksom, och jag tror att ni har den advantagen att, ni, alltså Adam jobbar ju inte.
Mm.
Och du har väldigt fritt jobb.
Mm.
Alltså du har ju inte mycket, ofta, alltså du är inte ofta i romställen du behöver vara.
Nej.
På. Och att ni då kommer kunna, för det gjorde jag och David, att han kom hem ibland på dagen, vi åt lunch medan El sov.
Mm.
Vi gick iväg på grejer medan El sov. Och typ så här, när vi bilade genom Europa den sommaren, när vi var träffades i Toskana, så då hade vi jättemysigt. Det tänker jag fortfarande på, att så här, vi bilade genom Europa, vi tog in på hotell och nattade El i sängen, och så var det viktigt att vi bokade rum med balkong, och så tog vi ett glas vin och åt vår middag på balkongen. Och det var så här, verkligen så här, men det är
alltså glittra typ i dina ögon när du berättar.
Ja, men för det är verkligen så här, för nu är mitt liv spillror. Nej, jag skojar, men det var verkligen så här, det har jag, det lever jag fortfarande på, att så här, gud, jag älskade det så mycket. Det var säkert inte så mysigt där och då. Men när jag tänker tillbaka på det, så bara känner jag, gud, vad, för fan vad det var härligt och mysigt och roligt och liksom
det
allt
kommer
det där.
Ju komma, alltså det, men kommer sen, ju komma tillbaks.
Men ja, absolut. Alltså, vi, liksom, vi inte, jag är inte där att jag tror att så här, jag kan snarare få panik att säga, gud, David är den personen jag kommer ligga med resten av mitt liv. Det är där mitt problem ligger. Det är absolut inte något problem i att jag tror att, jag tror också det handlar om inställning. Jag tror verkligen, alltså jag tror,
men det är det jag tänker lite, alltså ingen aning som sagt, men det jag tänker med barn är typ ofta folk som får barn som inte vill lämna bort dem, för att de tänker sig, nej, men det är bara jag som kan ta hand om bebisen, hej och hå. Att ju längre tid det går från att lämna bort dem första gången, ju svårare blir det att lämna bort dem. Medan vänner som har från början varit så här, nej, men alltså en tjejkompis, men jag lämnade bort min bebis när hon var typ 3 veckor.
Mm.
Alltså en timme. Alltså inte ja, som att
nej,
så.
Nej, gud.
Men så här, hon bara, det var liksom, det var jättejobbigt första gången. Men i och med att jag började så tidigt, så var det ingen big deal till slut.
Nej.
Så jag tror typ att så här, det kanske låter hemskt, men typ riva av plåstret.
Nej, men absolut,
att så här, lämna bort om man kan så tidigt som möjligt, för att dels bebisen ska bli trygg med någon annan såklart. Och inse att det finns fler människor än bara mamma och pappa. Men också för en själv, att inse att men en timme klarar jag mig utan bebisen.
Så är det verkligen. Men jag vill bara säga att några grejer är att så här, jag lämnade bort Faye jättetidigt.
Alltså jag det andra barnet.
Ja, andra barnet. men då var det ändå viktigt för mig att, eftersom att min amning gick bra liksom, så var det viktigt för mig att amma. För då ville jag inte ha andra typer av... Ja. Men hon slutade, då tog hon flaska. Jag var borta jättemycket i början med Faye. Och efter typ 4 månader slutade hon ta flaska. Och då var jag så här, du skämtar. Jag såg till och med att jag, när jag opererade mig, stod David utanför när jag hade varit sövd. Jag liksom trillade ut från sjukhuset och han står där, han bara, hon tar en flaska. Alltså du vet, hon bara gallskrek. Och jag bara, ja, perfekt. Och där slutade verkligen, för då var jag så här, gud, det får inte vara på barnets bekostnad. Att jag lämnar bort henne. Och jag var ju på kräftskiva liksom, och David kom ju inte slut och hämtade mig klockan 9. För att han bara... Hon vägrar, hon gråter liksom. Så att jag försöker ändå, men vissa grejer får liksom inte vara på mitt barns bekostnad.
Såklart.
Och då är det verkligen så här, 7 månader för oss var verkligen, då sov väl borta och hela det, hennes liv fram tills jag blev gravid igen, då var hon, sov hos mormor, det var hit och dit och hon sket i allt. Men nu när jag blev gravid så var jag hemma hela tiden. Och så det som du säger stämmer verkligen, för att... så var jag hemma mycket och jag bara, men jag kan natta eller jag nattade för David var iväg för han var inte gravid och jag mådde skit och bla bla. Så nu är det bättre, men en period var hon så besatt av mig att hon inte ens kunde sova med David. Alltså David kunde inte ens natta henne. Hon gallskrek.
Ja.
Och nu kan hon inte sova borta. Hon vill inte sova. Vi skulle försöka sova tillsammans hos mormor för att vi skulle försöka liksom, hon var hysterisk. Så att det är verkligen som du säger, att det är viktigt att barnet ska vara trygg på annan plats liksom, med andra människor. Framförallt för att så här, om något händer eller om något
precis.
Är, så här, du behöver jobba så här. Men liksom sådana grejer, så jag tror bara att bara få ha en harmoni i familjen, det handlar inte bara specifikt om sexlivet, utan bara få harmoni och få ett lugn, för att som person, att du är den enda personen för annan person, det är så stressande.
Ja, och sen så här, i en stressig situation, för det här, när du beskriver det så låter det ju väldigt, väldigt stressigt.
Ja, absolut.
Det är ju inte i den situationen ni kommer känna lust.
Nej, exakt.
Och då tror jag att det är lika bra att just nu säga, okej, men det är så här det är just nu. Vi kan visa uppskattning och liksom kärlek till varandra på andra sätt.
Mm.
Och sen så när vi känner att den här stressen har lugnat sig, ja, men då kanske det är läge att börja tänka på det andra.
Exakt.
För att erotik och stress, det går liksom inte ihop.
Nej. Ibland vet jag att det kan vara så här att man bara, okej, men vi ligger lite snabbt här nu. Och sen så efteråt så... Man ångrar ju aldrig ett ligg.
Nej, men det är liksom så här, man ångrar aldrig att man går att gå och träna. Nej. Eller, nej, exakt. Nej. Gud, man kan ångra många ligg annars.
Ja,
med sin partner och där liksom consensual, så är det är väldigt sällan man ångrar det. Eller typ aldrig.
Nej, exakt. Så att efteråt är man så här, gud.
Det här borde vi göra oftare.
Ja. Men det handlar ju bara om att, också att jag tror att man bygger upp en bild av att så här, det ska vara... Man ska vara fräsch, det ska vara förspel, det ska ha rakade ben, det ska ta lång tid. Och det ska vara i sängen, typ. Alltså, det finns ju typ en sån stereotypisk bild om det också. Vi har inte kunnat ligga i sängen på 4 år för att där ligger vår dotter. Och liksom sådär, och om man bara frångår det och bara, det är vad det är, vi kör.
Och jag tror att man måste sluta lägga så himla stor värdering i vilken typ av sex det är. Om det är liksom en quickie på vägen ut, eller om det är liksom... Och också så här, jag tror att vi måste släppa tanken av att sex ska vara liksom ett... Speciellt när det är heteropar, så är det penetrerande sex. Det behöver inte vara det. Det kan vara annan typ av liksom sexuella aktiviteter. som liksom, där man kan få den här snabba connection och sluta lägga värderingar i det. Men det måste vara på ett visst sätt.
Vi fick lite frågor ju. Tänker om vi ska riva av ett par. Så då tänker jag första då. Så här klassisk, antar att du får en jätteofta. Hur får man en relation att hålla?
jag brukar säga så här, nummer ett, se till att ni har individuella liv. Och det är så himla kontroversiellt med tanke på att det är en relation man vill ska få hålla, alltså kunna hålla under längre tid. Men jag tror att det är jätteviktigt att så här, feed the individual. För att så här, ni är två individer som ska funka i en relation. Jag försöker tänka så här: jag är en person, min partner är en person och vår relation är en tredje person. Vi ska ta tillbaks det som vi gör på olika håll, ska vi ta tillbaks in i relationen. Så jag tror att det är jätteviktigt, för problemet är när man är i den här förälskelsestadiet, och så får det liksom vara till en viss del. att man liksom slutar träffa vänner, att man är helt fokuserad på sin partner, och det tror jag är så farligt. Men alltså, det är viktigt, som även under den perioden, alltså sluta inte hålla på med dina hobbies. Alltså gör allt som du brukade göra sen innan. Sen är det klart att ingenting annat är prioriterat än att få ligga med din nyfunna partner. Men så tips nummer ett är då att liksom så här, feed the individual.
Det tycker jag är jättebra.
Andra är att prata om vilket, alltså när man väljer en partner så utgår ju det från, okej, men jag känner någonting för den här personen. Och alltså försök att inte bara säga, nej men jag är kär. Okej, men varför är det kär? Vad är den här personen får mig att känna? Vad väcks i mig? Och att alltså, kommunicera det till den andra personen så att förväntningar och förhoppningar är tydliga från början. Så att det inte kommer alltså efteråt, efter så här, 6 månader. Nej, men jag, för mig är det jätteviktigt att vi... tid tillsammans är jätteviktigt. Okej, men vad betyder tid? Men tid för mig betyder att jag vill att du ska vara närvarande med den timmen vi har tillsammans. Att man liksom sätter förväntningar redan från början. Och jag ser att det kanske är stort frågetecken,
ja,
alltså, här.
Ja, för jag fattar ingenting. Vi har varit uppe på 11 år. Jag kan fan inte minnas vad... liksom som började igång vår relation och var, alltså det var ju, vi var 19.
Jag var också 19 när jag träffade min man, och jag, det finns få saker som jag kommer ihåg från den tiden.
Det är överlag. Det jag menar, jag var full.
Men det kan jag, och sen så, du är en helt annan människa idag och jag är en helt annan Exakt. Människa idag. Så det man kan göra är att också så här, nu idag kan du vara så, okej, men varför är vi tillsammans? Vad är det med honom som gör att jag väljer att vara kvar i detta? Alltså det är inte de här praktiska sakerna som du tänker. Ni är inte tillsammans för att ni har 2 barn ihop.
Nej, absolut.
Så jag tror att det är så här, om du precis har gått in i en relation, försök att liksom ta ett steg tillbaks, lägg känslorna åt sidan och tänk, vad är det i detta som gör att jag vill vara med den här personen? Om du har varit i en lång relation, gör exakt samma sak. Men för den personen du är idag. Och det får jag också väldigt mycket frågor om. Okej, men jag känner att det är ett misslyckande om vi inte håller ihop. Och det är så att jag hoppas ju innerligt, och det här är jättefint på papper, men det kanske inte alls blir så liksom i verkligheten. Men jag hoppas innerligt att om jag och min man skulle gå skilda vägar, att jag inte ser vår relation som ett misslyckande. För det var det vi som funkade här och nu. Och att man liksom kan landa det att okej, och man kan ha flera olika livskärlekar. Det är inte den här the one and only. Jag hade så här, min livskärlek mellan 15 och 18. Men han är inte min livskärlek idag, under den här perioden av mitt liv.
Men precis, inte alla ens kärlek är sitt livskärlek.
Nej, absolut inte. Och det finns flera.
Det är det ju inte.
Ja, men jag tänker det. Alltså varje person jag har varit kär i ihop med har jag tänkt, åh, min livskärlek. Och när jag tittar tillbaka tänker jag, åh vad gulligt, jag tyckte det där var min livskärlek.
Du håller inte med?
Nej.
Inte? På vilket sätt?
Nej, men jag har haft en pojkvän som jag var ihop med när jag var typ... Vi var ändå ihop till och från i typ 2,5 år. Mm. När vi var alltså kanske 15-16. Och det är klart jag var jättekär då, men jag känner nog aldrig att så här, han är mannen i mitt liv, det är han jag ska gifta mig med. Nej.
Oj, det
är jag är kär i dig, men jag, alltså, jag fattade ju typ någonstans att...
Gud, det tror inte jag. Jag fick leva i min illusion att killen jag var tillsammans med när jag var 16 var så här, meant to be.
Aha, nej, så känner
jag
inte.
Det har jag tänkt med alla, men jag är väldigt passionerad när det kommer till sånt.
Gud, jag också. Men så att säga, släpp bilden av att, eller tanken av att det ska finnas en så här en livskärlek.
Nej, alla
kan potentiellt vara en livskärlek för den du är då.
Ja, exakt.
Hur håller man gnistan uppe?
Alltså det är tillbaks till alltså, keep the individual fed. det är svårt annars. Alltså, det finns ingenting som är så osexigt och som så här, feed the lust, som när man hänger med varandra hela tiden. Alltså det måste så här, erotiken kommer växa i the separateness. Så det är jätteviktigt. Men sen också så här, vara medveten om, alltså du är ansvarig för din lust, alltså du är ansvarig för din njutning. Lägg inte det på din partner. Nej. Sen så är det ju jätteviktigt att du kommunicerar det med din partner. Men så här, kolla på dig själv, check yourself first innan du kommunicerar med din partner.
Ja, men sen tänker jag också att, alltså jag vet inte, men det känns också som att har man varit i en relation en lite längre tid, att så här, man gör samma saker hela tiden.
Men det är ju det här huvud, alltså förrätt, huvudrätt, efterrätt, sex.
Ja, men jag menar också att så här, det behöver inte vara då att vi gör det här för att vi ska ha sex, men att så här, ha en date night, testa en ny aktivitet ihop. Alltså att göra saker man inte gör i vanliga fall, tror jag kan leda till att gnistan hålls uppe, men för att man blir nyfiken på varandra.
Ja, men också att man ser varandra i ett nytt, alltså alltså på ett nytt sätt.
Men om man bara är liksom hemma i soffan, alltså kommer hem, båda kommer hem efter jobbet, någon lagar mat, man äter framför tvn i soffan. Då är det så här, ja, gnistan kommer ju inte finnas där, för ni gör ju ingenting.
Netflix den kommer tändas.
Nej. Nej, alltså man måste ju kämpa lite för det.
Jo, men det är det. Absolut. Och det kan ju också vara att man testar en aktivitet som man vet att båda kommer vara värdelösa på. Mm. Men att man gör det lite för att få tillbaka den här lekfullheten och att upptäcka sin partner i en kontext som man inte får se varje dag.
Mm. Mm. Men så är det verkligen också när man har barn. Att ge ansiktet utåt för att ha barn, hörni. Men att det är så att när man ser också det där som du pratade om, att man ska se sin partner i för något den brinner för eller i sin hobby eller något, är ju också att så här, när jag ser David med våra barn, då blir jag också så, jag bara, men gud, men annars tänker jag 90% av vår tid vaknar tid, då tänker jag, vilken jävla idiot,
flytta ut,
varför har den så hjärna när ni inte använder den, alltså du vet, det är 90% av mina tankar. Och sen de här 10% då när jag ser så här, jag bara,
wow,
it was worth this, alltså, it's worth, alltså du vet, man bara, okej,
okay. Alltså, allt är förlåtet,
allt är förlåtet. Men så att det behöver inte vara att så här, han är så bra på fotboll, jag ser han spela fotboll och svettas, utan det kan vara verkligen små.
Och det kan verkligen vara att de gör typ exakt det man har bett om att göra. Typ sätta upp den där hyllan som har legat i ett hörn i typ ett halvår. Och så ser man dem göra det, man bara wow.
Men det är också sorgligt hur så här låga förväntningar man har. Jag kan typ bli glad om man byter tårrulle när den är slut. Jag bara, åh älskling, man bara, tack.
Sen är det den här klassiska, och det är väl, finns antar jag inget helt bra svar, men hur ofta bör man ha sex? Alltså det finns väl ingen magisk formula?
Nej, det finns absolut inte. Och herregud, alltså det går ju perioder då folk liksom inte har sex på flera månader för att det händer saker i livet. Men alltså så här, jag brukar försöka utgå från, nu känner jag att jag outar det, men typ en gång i veckan är liksom the bar för mig. Men det kommer såklart ändras. Alltså om jag är trött, om jag är jättemycket på jobbet, så kommer det liksom få anpassas. Men så här, en gång i veckan, och jag tror att det är jätteindividuellt. För mig är det viktigt en gång i veckan, för det kanske är viktigt 3 gånger i veckan.
Har du en någon sån, Carl?
Nej, men jag skulle nog också säga en gång i veckan. I alla fall.
Vi har också en gång i veckan. Men jag pratade med en tjej häromdagen på ett event.
Vad hade hon då?
Typ en gång om dagen, sluta.
3 gånger i veckan. Hon har 2 barn.
Ja.
Good for her.
Och hennes man reser jättemycket.
Oj, oj. Ja.
Wow.
Bra för henne. Men jag skulle nog ändå säga så här, minst en gång i veckan har det varit för mig som så här riktlinje. Men sen har det väl blivit oftare, som du säger, vissa perioder har blivit mer sällan för att man har jättemycket att göra eller man är iväg och liksom så.
Ja, och så får det liksom vara under en period, men alltså, är det så här om 6 månader, då kanske det är dags att liksom,
alltså plus att sätta tid, det är det enda som vi aldrig får tillbaka.
Exakt.
Jag slösar inte en minut på att vara sådär.
Nej. Nej, och du, men jag tycker du ska slösa 6 sekunder på de här kyssarna.
Absolut, och vi ska mikrodejta.
Får vi se kyssen nu när du kommer ut i David?
Nej men gud, alltså vad är det frågan om?
6 sekunder?
Jamen.
Vi kan titta bort, men kan du göra det?
Nej men.
Steg 1.
Kom igen, 3 sekunder.
Nej men det jag skulle säga innan du avbröt mig är, vi har kyssa 6 sekunder, mikrodejta. Och sen kommer jag faktiskt, vet ni vad jag kommer göra? Jag kommer boka in att vi ska ses men en timme innan lämning, en gång i veckan.
Det låter fantastiskt.
Nu vill vi, jag kommer be om uppföljning.
Ja, verkligen.
Och sen en annan fråga. Hur gör man när ens partner har mer sexlust än en själv? Den här fick vi ju otroligt.
Men det tror jag är vanligt.
Ja,
det är jättevanligt.
Det är väl jätteovanligt att man har samma sexlust. Eller? Att man bara, nej, vi är helt nöjda.
Man kan ju inte vara synkad på det.
Nej, och där tror jag också att det handlar om, nu har jag utgått från att det här är en kvinna. Och det är så stereotypiskt av mig att tänka att det är en kvinna som säger att hon inte har lika hög sexlust som sin kille.
Är det så? Alltså vanligast?
Ja, det är det. Det är det. Men, och det kan också vara så, okay, men vad förväntar han, om det är han, vad förväntar han sig? Är det att de alltid ska ligga i liksom så här, ska de alltid ha penetrerande sex, eller räcker det med att hon kanske är där när han typ tar på sig själv, eller kan hon hjälpa honom, alltså så här, man behöver inte alltid tänka på att man ska ha sex. Om hon är för trött eller bara inte pallar eller inte känner lust, kan de mötas någonstans i mitten? Och sen så är det aldrig så att hon ska inte behöva liksom vara en del av hans extrema lust bara för att han har högre liksom libido än vad hon har. Så ett, säg till honom att men, figure it out on your own. Säg till mig...
Men det är
mig.
Inte det är lite taskigt. Men gå okay, runt men, i duschen, jag ska sova nu.
Absolut, men, så här, hur ser, men så här, kör frågeställning. Hur ser, jag upplever att du har större lust än vad jag har. På vilket sätt skulle du vilja att jag var en del av att liksom av ditt sexliv. För jag känner mig lite, jag vet liksom inte vad jag ska göra.
Vadå, då menar du att hon ska lägga sig bredvid honom i sängen medan han runkar?
Det kan ju inte vara så att hon ska lägga sig precis och så här, ligga och titta upp i taket. Men det kan ju vara så att medan han, alltså han till exempel runkar, ska ju hon vara bredvid. I don't know, dirty talk. Det var någon fråga om så här, hur kommer man igång med dirty talk.
Hon har ju ingen lust. Och då har man inte det, då är det ju väldigt svårt att göra någonting som har med sex
absolut,
att göra.
Absolut, och då kanske det handlar mer om att okej, men prata med honom om det nu är han. Alltså hen, hur kan de, vi säger hen. Då får man skit för det. Men vi säger hen. Vad kan de tillsammans göra för att öka hennes lust? Men inte då för att, alltså för att möta nödvändigtvis hans nivå av lust. Nej, men bara för att hon, och om det, nu framgår inte det i frågan. Men hon kanske inte känner att det är ett problem att hon har den nivån på lust. Men problemet blir ju då i relation till att hennes partner har förväntningar på deras gemensamma sexliv.
Mm.
Så att det låter som att de behöver, alltså de behöver prata ihop sig om saker, men var kan vi mötas? Och det kommer inte vara så att alltså de måste kunna mötas, för att hans lust kommer inte gå ner, och hennes lust kanske just nu kanske inte det finns utrymme för att den ska gå upp. Vi vet inte, hon kanske har små barn och är jättetrött och inte får sova. Alltså, jag tror att allting som har med lust att göra och en obalans i nivån är någonting man måste prata om.
Mm.
Och sen så kommer fram till, och det kanske är så att hon får vara med medan han kanske runkar, eller att han bara vill se, kyssa henne, eller att det kanske inte behöver vara nödvändigtvis sex, alltså penetrerande sex. Som det blir.
Jag tänker också lite som du sa innan, att så här, det är ju inte hennes ansvar, nu så återigen utgår vi från att det är en så här, men det är ju inte hennes ansvar att möta hans behov, då får ju han också kanske, eller så hade jag tänkt, om jag hade högre sexlust än min partner, då hade jag ju rätt ut det själv. Jag hade ju inte bara så här, David, nu vet inte jag hur vi ska göra liksom. Alltså det får inte vara att den andra personen känner ångest eller på något sätt
eller skam.
Liksom, skam eller känner sig liksom otillräcklig, utan man, då tycker jag att man, vet du vad David, jag vill lägga mycket mer, jag kommer, är det okej att jag gör så här och så här typ, eller liksom vad det nu är, whatever floats your boat. Men man ska inte, jag tycker verkligen inte, och det kan verkligen vara en grej tror jag, att man ska inte känna ångest över att man inte håller någons nivå, antingen om det är högt eller lågt.
Nej, och det är tillbaka till det här med förväntningar, att alltså bara för att du har en, om man säger att han har en förväntan på henne att de ska ligga mer, bara för att det inte blir så, så har han inte rätt att heller känna att, jag menar, alltså hon sviker honom.
Nej,
på något sätt. Men alltså så här, prata ihop er om de olika, alltså lust, vad det innebär och hur ni skulle kunna möta varandra. Och men framförallt om det är han som har högre sexlust, hur kan han ta ansvar för att liksom få release för det? Och det behöver inte vara att han bara ska runka mer, men det kan vara att de kan hitta andra sätt att, liksom få utlopp för det.
Men även där hon inte behöver vara inkluderad. Om
exakt,
det är så, liksom.
Exakt.
Och sen den stora frågan. Hur vet man om man har träffat rätt?
Det vet man aldrig förrän det är slut.
Det vet man aldrig.
Nej. Jag tycker det där är så här. Jag blir irriterad på folk som är så här. Man bara vet.
Nej, man vet inte.
Nej, hur fan ska jag veta?
Alltså gud. Jag tycker verkligen att man är så här. Alltså för mig var det verkligen, när jag träffade David, till och med min mamma sagt det. Hon bara, det jag såg i dina ögon, det var att jag visste att det här var en person som du skulle liksom leva länge med. Det kan inte man, min mamma säger mannen i ditt liv, hon är gammal och modig och sånt. Men liksom, för mig har det alltid varit att så här, David, alltså han har också alltid så här figurerat i mitt liv sen innan vi liksom blev ett par. Så för mig har han alltid varit så här, jag känner så starkt att så här, det här är verkligen min person.
Men alltså man kan ju känna starkt att det är ens person, att man vill dela livet med den här människan. Men jag tänker att det är jätte så här, jag vet inte om att dem är rätt.
Men känner du inte så här, åh, du ska ändå starta familj med honom. Känner du inte så här, du vill ju typ inte ens ha barn innan.
Nej, men jag tror ändå det är så här, alltså att jag ska få familj med honom, att jag vill gifta mig med honom, att jag vill vara med honom. Ja, absolut. Annars hade jag ju fan inte skaffat en unge med honom.
Nej, det är det jag menar.
Men jag tycker så här, konceptet av att så här, det är rätt.
Men det är också så här, nej, vadå, det är han rätt just nu.
Ja, precis.
Ja, men också det. Att så här, jag tänker så här, man kan ju inte veta, för jag tror personen var flera som hade ställt den. Men jag tänker mig att det är ofta personer som frågar det här i början av en relation. Hur vet jag att den här personen jag dejtar är tillsammans med rätt? Och det är så här, nej, du kan inte veta det först och främst. Men också två, att så här, utgå från vad personen har för egenskaper. Är det här en person vars personlighet jag tycker om? Är han en, eller nu säger han, men är han en vettig människa? Har han bra värderingar? Ser han mig? Har vi roligt? Om svaren är ja. Ja.
Då är han rätt just nu.
Exakt. Men att så här, veta om han är rätt för resten av ditt liv.
Nej, och jag tror
ingen jävla aning.
Nej, och problemet blir också när man utgår, när man beställer sig själv den frågan, så här, är den här personen rätt för mig?
Man börjar också
så börjar man ju tvivla.
Jag började tvivla jättemycket i början, för att jag, när jag gick liksom började dejta Adam och vi gick in i en relation, så var jag så här, jag ville inte ha en relation, för jag hade precis kommit ut från en väldigt lång. Men då var jag också så här, började ställa mig den här frågan, är han rätt, är det här man i mitt liv, bla bla. Men då blev jag ju jättestressad och fick typ nästan ångest, för jag var så här, nej men gud, det kanske inte är rätt. Ja, men gud, ska jag bara skita i det? Alltså du vet, att man börjar ifrågasätta sig själv.
Exakt, men sen så också såhär, man kommer ju alltid lägga märke till delar av en person som man kanske stör sig på lite.
Ja, men, ingen är ju perfekt.
Och det är så lätt, jag tror, där i början att man tänker att nej men gud, han eller hon gör så här. Ah fan, det kanske inte är rätt. Herregud, alla, vi är inte perfekta.
Nej.
Och jag tycker det är så synd när man inte ger personen en chans baserat på en liten grej.
Mm.
Sen såklart ska ju de här andra grejerna, värderingar för mig är väldigt, väldigt viktigt, att alltid ska, att man i alla fall ska ha grundvärderingarna gemensamt.
Mm.
Men nej, man kan aldrig veta.
Nej, men och sen tänker jag, jag tycker min pappa har sagt en väldigt bra sak där. Han och mamma har varit ihop i
100 år.
27 år kanske, 26. Ja, men länge liksom. Och han säger alltid, du vet, så här, för det är många kompisar då som frågar honom och mamma så här, men hur har ni hållit ihop så länge? Och då har han svarat så här, men ett, man måste välja varandra.
Varje dag.
Alltså att så här, han bara, vi har haft dåliga år, men jag har valt din mamma. Och liksom att, ja, det kommer vara piss ibland, men jag har valt att dela mitt liv med henne. Och då är det så här, då kan jag inte ge upp när det blir lite jobbigt. Och han bara, att man alltid ska vara kär och att det alltid kommer bra, det är en lögn. Alltså släpp den på en gång, för det finns ingen relation som är så. Och sen brukar han alltid säga att, ja, absolut, jag kan göra slut med din mamma. Men sen, om 3 år när jag har träffat någon ny, då kommer vi ha problem också.
Exakt.
För att det finns problem i varenda relation. Att så här, ah, du kommer vara nykär i ett år, det kommer vara skitbra första året med en ny människa. Men sen då? Sen kommer ju vardagen i kapp där också. Och då kommer ni ha samma skit igen med nästa person, att det blir liksom inte bättre.
Nej, så är det verkligen.
Att så här, ja. Ah.
Gud vad fint.
Det tycker jag var ett bra avslut. Men okej, okay, det här var så intressant samtal. Jag känner typ att det här ändå inte var en djupdykning.
Utan nej.
Det här var
man
en...
Hade ju kunnat...
Det här var på ytan.
Smurf. Så att det här får vi få... Du bor inte i Stockholm, nej?
Nej, jag bor i Malmö. Men jag är i Stockholm ganska ofta.
Ja, så vi tar en uppföljning på detta.
Ja.
Det tycker jag verkligen.
Ja, det är fint. Och nu vill jag se 6 sekunder kyssande ute.
Vi väntar.
Kommer ni inte att se.
Tre, ge oss tre.
Ni kommer inte få någon kyss. Det här är också en grej som jag tycker är obekvämt. Jag gillar... Det... Vänta, det här är en grej. Jag kan bli provocerad av folk som håller på sådär framför folk.
Men då tycker jag att du skillnad... frågar dig själv, varför blir du provocerad av det?
Men typ om jag sitter på middag eller någonting med ett annat par och de börjar hångla, då kan jag bara, ja, då behövde kanske inte vi vara på den här middagen. Förstår du? Jag tycker det är ganska respektlöst.
Mm. Fast det beror ju på. En 6 sekunders kyss, alltså snälla.
Ja, men nu om vi hade gjort det nu. Alltså,
det går jättefort.
Ja, men jag menar, om vi hade suttit så här på middag vid 4
3,
och ni hade börjat hångla, 4, då hade jag tyckt så här, vad fan?
5, 6.
Ja, det är 6 sekunder som vi bara, ja.
Jaha, fint väder.
Ja, nej, men
det är skillnad.
Det är skillnad. Det är skillnad.
Men det tycker jag är respektlöst, vad ni vill säga.
Okay.
Tully stör sig. Lägg in ingen. Okay.
Faktiskt, verkligen så roligt. Jag hoppas att ni som har lyssnat också tyckte det. Och att det har varit liksom högt och lågt. Det har varit kärlek, men det har också varit sex.
Och vi kan absolut fortsätta i DMs. Eller så kan vi få ta ett lite fördjupande avsnitt.
Ja, längre fram. För nu känns det verkligen som Tully sa. Vi rörde på ytan. Men det är så stort ämne. Mm, det är det.
Ja.
Tack för oss.
Hejdå.
Podplay. En del av Power Media.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn.
Mm.
Otroligt.
Då får det bli efterrätt också.
Lätt.
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.